God afton alla lyssnare och välkomna till din favoritpodd, inte en singel. Det här är ju avsnitt 14 och jag sitter här som vanligt med min superduper co-host Anders Hesselboom. Hello!
Hej Henrik Andersson, kul att få vara tillbaka igen.
Jajamän, du är så välkommen varenda gång.
Ända tills jag tvingar dig lyssna på gamla rockskivor, då kommer du att tröttna. Men det här är gjort nu.
Vi får väl se. Du har ju valt skivan den här veckan och du har ju gått till 1976 och så har du fiskat upp Kiss med Destroyer. Och jag menar, det här är ju, jag i alla fall ser ju omslaget i mitt inre när jag hör Destroyer. Sen läste jag på och så märkte jag, fick jag veta att omslaget är censurerat.
Jaha?
Att, ja, därför att det var någonting med att de står på någonting som de inte fick stå på. Nu minns jag inte detaljerna.
Spännande, ja.
Sen när de släppte den här, ja, den remasterade superduper-utgåvan här, när det nu var, då hade de då tagit fram originalbilden och lagt dit.
Ja, för det var en annan målning när de släppte den remasterade. Mm. Och intressant, jag trodde de bara hade gjort en ny bild. Jag har liksom inte brytt mig om det där, utan jag har brytt mig om originalet bara. Mm. Därför att det här är ju Kiss stora claim to fame. Det här är ju deras genombrott.
Fjärde albumet, om jag har alldeles rätt.
Korrekt.
Ja, och det här är ju intressant. Ja, det jag också läste mig till var ju det här att deras första tre skivor var ju då lite mera straight rock'n'roll. Och att man här liksom bestämde sig för att försöka göra lite annorlunda saker.
Mm.
Vilket för min del gjorde det här till en mycket mer intressant skiva än vad jag gissar att de tidigare albumen är.
De tidigare är ju mera trogna sin musikstil. Däremot så har Kiss alltid flörtat med 60-talspop, 50- och 60-talspop. Det märks att det är väldigt tydligt att de vill vara där, men de förstår att hårdrock är, säljer. De måste vara lite farliga.
Mm.
Och här är de också ganska så mera åt heavy metal, men de gör ju också det här som jag insinuerade lite grann i förra avsnittet, att de försöker ge sig på musikstilar som de gillar. Och Queen har ju gjort det här, de har blandat och gett på sina skivor, inte alltid med lyckat resultat, men i och med att den här skivan, som jag sa, Kiss stora claim to fame, det här är ju deras riktigt stora genombrott, så uppenbarligen funkar det. Eller så var det så att folk bara älskade öppningsspåret Detroit Rock City. Det kan ju ha varit så också.
Vi hoppar rakt på första spåret, öppningsspåret, sida 1, låt 1. Superklassikern Detroit Rock City låter så här.
Det är inte så mycket ord om. Folk har ju hört det här. Och vi ska ju diskutera huruvida man har valt singlar bra. Den här låten släpptes på en singel. Den blev en stor hit. Det är ju många som är lite äldre som kanske inte lyssnar på Kiss. De tänker ju liksom, Detroit Rock City, det är Kiss. Så uppenbarligen ett bra singelval, får man väl säga. Det är inte så mycket ord om den där, eller?
Otroligt bra. Det här är otroligt bra. För mig, lätt topp, kanske 5 Kiss-låtar. Mm. För att den har uppåt och neråt liksom så i låten. Och som vi hörde nu alldeles nyss, just bara det där pyttelilla basriffet som sticker fram. Det har vi pratat om tidigare, jag gillar när basen får glimma till lite grann så där. Och så har du Get Up och Get Down och det där, det är svinbra.
Så gör de en breakdown på gitarrsolot också, hemskt bra. När de bara släpper kompgitarr, de släpper bas, de bara kör gitarr. Det är
exakt.
Skarpt. Men sen, spår nummer 2 på sida 1 heter King of the Nighttime World. Inte en singel. Jag ska faktiskt säga att jag är ju en albummänniska, så jag hade inte koll på vilka låtar som de släppte på singel, förutom naturligtvis Detroit Rock City, för de till och med spelar på radio ibland. Men det här var alltså inte det, vilket förvånade mig när jag fick reda på att det inte var det. Men den låter så här.
Det här är ju Kiss som jag tänker mig att de låter på de första tre skivorna.
Ja!
Det här är en straight Kiss-låt liksom. Och jag kan tänka mig att anledningen till att det inte valdes som singel är just det faktum att den är lite för samma.
Ja, kanske det. Men jag tycker att du nailed it där. Alltså, det här var ju så Kiss lät när de började. Alltså, hård rock'n'roll. Inte riktigt hårdrock, utan lite hård rock'n'roll, så att säga. Och det är väl kanske därför som jag tycker att det är så bra singelval, för Kiss är fortfarande Kiss, liksom. Men hitpotential, alltihopa det där.
Albumspår är ju ett definitivt albumspår plus som vi myntade med ABBA. Det här är en toppenbra låt att följa upp, ha som andra spår på skivan och liksom fortsätta, ja. Liksom, nu kör vi. Spår 3 däremot, här möter vi någonting nytt. Det här tänkte jag så här, wow, låter Kiss så här? Lite så. God of Thunder valdes som singel och vi hör Gene Simmons på sång. Den här låten är skum på så många sätt.
Ja, jag tror att det var väl Paul Stanley som valdes att sjunga den här låten. Men deras producent, jag undrar om det kan ha varit Bob Ezrin eller någon.
Ja.
Som kom på, ja men vi tar Gene Simmons, för han kan låta farlig. Och sen så pitchar de ner låten.
Mm-hmm.
Vilket jag inte tycker om. Så hela låten är alltså inspelad i en tonart med trummor och sång och allt. Gitarrsolot och allting. Och sen så har de bara sänkt hastigheten på den på skivan. Vilket gör att man...
Intressant! Hur mycket är den nersaktad?
Ja, en ton, mycket. En hel ton lär det väl vara. Och det ändrar ju karaktären på gitarren, det ändrar karaktären på sången, vilket förmodligen var en poäng. Trummorna... jättekonstigt val. Hade ju gärna sett att de hade stämt ner gitarren och kört den långsammare istället för att bara liksom sänka hastigheten på bandet när de
kopierar. Ja, för det här är ju ändå en påkostad produktion. Man hade ju definitivt både råd och tid att spela in den igen om man nu gjorde det här valet. Det är väldigt intressant. Ja. Men hela låten är ju jätteudda. Därför att först och främst, är sångtexten på skoj?
Eller liksom... Det är svårt att säga när det är Kiss. Ja.
Och sen har du de här barnrösterna.
Också
som gör hela låten så här... Shit, vad är det här? Wow! Den lever i ett sånt helt separat universum, den här låten, på något sätt.
Mycket bra. Och barnrösterna är ju pålagda efter att man har pitchat ner det, så de är ju... Vilket i och för sig ger då kanske... Nu börjar jag förstå hur han tänkte, men det ger ju den dissonansen som jag tror att de var ute efter. Det är bara att jag tycker inte man gör så här. Jag kan förlåta till exempel när man, om du kommer ihåg den här... Love It Loud från några år senare, Creature of Night-plattan, där man speedar upp bandet vid inspelning för att lägga lite låga hockeykörer. Jag menar, okay. Det har vi till och med hört Queen göra i Fat Bottom Girls och sådär. Det var ett knep många körde med. Men att med trummor, basgitarr och allt bara sänka tempot, jag var inte riktigt mogen för det, kan jag säga. Singel, i alla fall.
Det var en singel, det är skitkonstigt. Men vi kommer till det. Jag måste ändå säga att det här är en standout-låt på albumet för mig. För att den är så här, det är en av dem som jag verkligen kommer ihåg sen jag har lyssnat på skivan. Kanske nästan så att jag nynnar på den, inte riktigt. Men ändå så här, när jag lyssnar på den så här, det är den här låten. Fan vad det här är konstigt. Vi hoppar vidare. Spår 4, Great Expectations, sista låten på A-sidan. Här har vi återigen Gene Simmons på sång och inte en singel. Så här låter det. You're dying to be seen, and you wave and call my name.
But in ja, det här är ju en standout-låt för mig. Det här är den låten som jag nynnar på.
Och jag vet inte riktigt... också.
Ja, alltså, är det okej att tycka det här är bra? Jag menar, det är ju inte hårdrock.
Nej, det här är David Bowie.
Ah, det är David Bowie såklart, ja!
Och det är nästan David Bowie innan David Bowie lät så här. Refrängen är ju underbar samtidigt som bara what the fuck.
Ja.
Texten är ju underbar på det sättet att den är ju sådär
men lite sleazy.
Ja, men den är sleazy. Och Kiss hade ju många låtar som är liksom meta. Låtar om sig själva. Låtar om att fan vilket rock'n'rollband vi är. Fan vad mycket groupies vi har. Fan vi är så häftiga. Fan vad du vill ha oss. Det är den här låten. Och jag tycker att det är underbart.
Det finns ju mer utav den varan även på den här skivan. Men möjligtvis att den här inte blev en singel kan väl ha att göra med att den låg kanske lite för långt ifrån vad folk förväntar sig att Kiss nästa singel skulle vara för någonting. Men sen har de ju kört den här live på sina världsturnéer. Någon gång på 90-talet så tror jag att den här låg på spellistan. Och det var ju rätt coolt. För det är väl kanske det publiken...
Allsångsfaktorn är ju hög.
Ja, och publiken är kanske inte beredd på att den här låten kommer. Alltså kommer Great Expectations. Det är inte det man hade förväntat sig.
Nej. Alltså jag tycker det är skitkul. Mm. Och framförallt när vi då, som vi pratade om det, att de gör tre straighta rockskivor, bestämmer sig för att försöka göra någonting annat, och sen så blir det så här. Och vi kan gå tillbaka till Queen-skivan vi lyssnar på, News of the World, där man också bestämde sig för att nu ska vi testa någonting nytt, och det var ju bara kaos. Och här, alltså Kiss lyckas ju mycket bättre, men jag tänker vad metalpubliken eller rockpubliken 76 tänkte när det här kom. Vad tänkte de egentligen, vad tror du?
De var nog open-minded, vet du, på 70-talet så var det okej att experimentera.
Vi flippar över skivan till B-sidan och lyssnar på den första singeln där, första låten där som blev en singel. Den heter Flaming Youth och den låter så här.
Jag vill återkomma till det jag sa om King of the Nighttime World, att den levererar på vad publiken förväntar sig av Kiss, och Flaming Youth gör exakt samma sak, men man bedömde väl att Flaming Youth var en bättre låt och det var därför den blev en singel, antar jag.
Jag håller inte med. Jag tycker att det är en svag låt. Speciellt i jämförelse med King of the Nighttime World. Jag tycker att den är alldeles för svag. Den är för svag för att ens, ja, det, för mig är det bara albumspår rakt av. Den här gick man bara jag gick ju bara förbi den här och sen insåg jag att vadå, var det där en singel?
Ja, och jag kan faktiskt hålla med till viss del, för jag tycker inte heller det här är världens starkaste låt, men det den är, det är ju att den är ju som gjuten för att låta som en Kiss-låt.
Svag låt för mig, även om den låter Kiss. Men det låter inte, det är inte inspirerat liksom. Vi går vidare till nästa spår på B-sidan och den var inte en singel, den heter Sweet Pain. Återigen, en Kiss-låt.
Ja.
Det är inte mycket mer att säga om den. Det är bara en Kiss-låt.
Ja, en av de, alltså det är inte skitdåligt. Det är bara att det är för ointressant för att vara någonting mer än vad det är. Så det var väl rätt att inte släppa den på singel.
Jag tror att de gjorde nog nästan rätt i att sänka Gene Simmons röst i den tidigare låten vi lyssnade på. För att jag tycker att när han sjunger så här högt, så här ljust, så har han inte mycket till pondus.
Han bär ju inte ton på samma sätt som Paul Stanley. Nej. Paul Stanley, åtminstone på de senare Kiss-skivorna, utvecklades ju till en av de mest fantastiskt skickliga sångarna inom rock'n'roll. Alltså lätt i klass med Bon Jovi och de här som verkligen kunde gapa. De var lite mer trevande här, och Gene Simmons, han utvecklades ju aldrig riktigt i den takten, utan han ligger ju lite gärna kvar på det här bröliga sättet som inte riktigt bär en ton snyggt, men kanske passar för viss form av musik. När han sjunger svagt, när han sjunger ballader, det finns till exempel från hans soloskiva en som heter See You Tonight, hemskt bra typisk 50-tals pop låt, och där tycker jag funkar rätt bra. Men så fort han ska trycka, då blir det gärna lite gnälligt, ja.
För mig, alltså, han är ju som bäst för mig i så här I Love It Loud. Den han liksom, I Love It Loud.
Han upprepade det lite grann i Unholy från 1991, skivan Revenge. Hemskt bra för att vara Gene Simmons sång. Men det är väl det att han får ligga och mullra där nere, för han låter bättre på de låga tonerna faktiskt, det gör han.
Mm. Yes, vi går vidare till en av singlarna. Det här är ju också en av de stora Kiss-låtarna. Spår 3 på B-sidan, Shout It Out Loud.
Det är snyggt. Ah, jag
här,
det.
Här har du Kiss.
Ah.
Det här är ju albumspår plus, och fast singel.
Och de kompletterar varandra väldigt bra när de sjunger båda två. Riktigt coolt där. Ah. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Det är en skön låt. Den kan bli lite tjatig mot slutet, för de fastnar på refrängen lite grann tyvärr. Ah. Men i övrigt en mycket bra låt.
Definitivt. Men sen kommer vi till nästa låt.
Som blev en singel.
Här har vi då Peter Criss som trummisen. Peter Criss skrev låten mestadels, antar jag, och sjunger även på den. Och det här var en singel som var en stor framgång av någon anledning. Den heter Beth.
Jag måste säga någonting snällt om Peter Criss först. Han är en makalöst bra rocksångare. Jag vet inte riktigt om han passar så mycket i ballader, men en makalöst bra rocksångare. Och det får vi inte höra exempel på här, men när han sjunger riktig rock'n'roll så är han jättebra. Sen var det ju fantastiskt då, för han, jag vet inte om han hoppade av Kiss eller hur det var, för han är lite mer intresserad av jazz och blues än hårdrock. Och då lyckades de ju få tag på Eric Carr, som av en händelse kunde sjunga Beth precis likadant som Peter Criss, och kunde fortsätta göra den där live. Liksom. Men nej.
Det här är inte bra. Alltså, det är så ointressant. Den har inget på en Kiss-skiva att göra. Samtidigt så var ju det här en stor framgång. Det här är ju en låt som folk önskar. Folk vill höra live. Det här är ju... jag vet inte. Det är väl deras ballad?
Det är snygga.
Har de andra ballader?
Ja, de har ju det. I Still Love You från Creatures. Och de fick även en sent 80-tal också. En fantastisk ballad. Så de har ju några. Men skillnaden är att de är powerballader. Och tänker man efter, så är ju på vissa ställen i Beth så är ju ackorden ganska snygga. Jag hade nog gärna sett att det här var en powerballad också. Men det hade inte riktigt slagit kanske. Jag vet inte, Nazareth var väl de som röjde vägen för powerballader. Det var väl för tidigt, antar jag, för att Kiss skulle fatta vad det handlade om.
Ja, men annars så, texten är ju sådär att den är ju en Kiss-text, fast från andra synvinkeln, liksom, att jag förstår att min tjej sitter hemma och längtar efter mig.
Är det för att den är skriven av Peter Criss istället för Gene och Paul? Annars hade du handlat om något.
Kiss i övrigt handlar ju mycket om det här, fan vad häftiga vi är, och mycket sex.
Vi får brudar.
Vi får brudar, ni vill ha oss, och så vidare. så det här är ju en udda låt på det sättet, samtidigt som låten ändå handlar om att han vet att han offrar sin flickvän för att han vill lira i bandet. Jag vet inte. Jag gillar den inte bara, men jag har aldrig gillat den här typen av låtar.
Men då tillbaks till att Kiss får berömma sig själva och sin sexappeal, så tar vi väl sista låten. Som då är mer utav den här kategorin där de berömmer sig själva och sin sexappeal. Som förvånade mig lite grann att den inte släpptes på singel också. Så nu anar ni lite grann vad jag kommer att säga när vi ska bedöma singelvalet här. Men den fenomenala, nu lägger jag in värderingen också. Do You Love Me?
Det här är ju... Ja, det här är ju Kiss.
Ja, ja, ja. Liksom,
jag känner kanske inte singelvibbarna som du gör.
Okej, okej. Okay.
Men det här är ju ett intressant sätt att avsluta skivan på också. Och bara liksom lägga in det bara, fan vad vi är bra.
Ja, visst. Och sen så går den ju ut med Tubular Bells. Kling, klong, klong bakom. Mm. Alltså, den är konstig, men jag tycker att den här har väldigt stark hitpotential. Vi ska inte bli för långrandiga. Jag kan ju säga på en gång att jag är tveksam till beslutet att inte göra en singel av King of the Nighttime World. Jag skulle nog kunna tänka mig att fimpa Flaming Youth. I övrigt så tycker jag att ja, jag skulle ju vilja klämma in Do You Love Me, men jag kan knappast inte byta ut Beth eftersom det blev en sån stor hit som det blev.
Nej, jag gör den. Du gillar God of Thunder som singel alltså?
Nej, ja, den kan jag faktiskt, jag kan byta ut Do You Love Me mot God of Thunder. Eller tvärtom då, God of Thunder mot Do You Love Me. Därför att God of Thunder, den hade en potential som aldrig riktigt kom fram. Kul grepp att lägga på barnen, inte så kul grepp om du frågar mig att pitcha ner den. Jag hade gärna vilja höra det med Paul Stanley på sång.
Den kanske finns på den här specialutgåvan, för jag vet att det var många alternativa versioner av låtar på den. Är det en trippelskiva eller någonting i den stilen?
Ja, när ett band liksom har blivit stort och känt, då kommer ju alltid de här gamla demosarna fram också. Jag kommer ihåg att vi pratade apropå udda musikstilar om News of the World med Queen. Var inte We Will Rock You en riktig låt någon gång? Jo, den var ju det. Den lät så här. Mm. För den demon har ju bubblat upp liksom.
Mm. För min del, Detroit Rock City, givetvis klockren singel. Ingen kan säga någonting annat. Däremot så stör jag mig på introt på albumet. Som, nu var ju det här någonting, det handlade ju någonting om någon som hade kört ihjäl sig med en bil, och att det var det som hela låten baserades på. Och att man hade med någon slags radiosändning och bilar som startade i början. På CD:n kunde man inte hoppa över det. Det störde mig lite grann. King of the Nighttime World. Ja, men det skulle väl kunna funkat som en singel. God of Thunder, hur mycket jag än gillade den, det är inte en singel.
Bra.
Det är det ju inte. Great Expectations, det är inte heller en singel. Det är en jävligt udda låt där, men jag gillar den. Jag går runt och nynnar på den. Det är den jag nynnar mest på. Flaming Youth, nej, det skulle inte ha varit en singel. Inte heller Sweet Pain som inte var en singel. Shout It Out Loud, givetvis en singel. Beth, försvinn. Do You Love Me, okej, fjärde singel för att upprätthålla intresset.
Men du, apropå det här att man inte kunde stega förbi, du kommer ihåg när CD var som mest populärt. Och då kunde de ju lägga musik på den negativa tidsskalan.
Ja, just
så
det.
Att när du stegade till spår 5 så började den spår 5. Men när du lyssnar på spår 4 och går över till spår 5, då får du introt. Det var ju sånt här CD-knep. Men det finns ju bara för de skivor som är designade för att vara CD från början. Du kan liksom inte översätta det från vinyl.
Nej, sen fanns det ju någonting, man kunde ju sätta indexpunkter i spår dessutom på CD-skivor. Jag vet att Jean-Michel Jarre gjorde det på, för fasen, vilken var det? Det är någon av hans skivor i alla fall.
Men måste vara något också, nyare då. Mm.
Sen har du också det här att du kunde ju lägga ljud före spår 1. Så du stoppade i CD-skivan och när den startade, då var du tvungen att spola tillbaka. Där fanns det hemliga grejer på vissa skivor.
Wow, coolt!
Nu minns jag inga sådana skivor som gjorde det bara för det, men det var någonting som folk gjorde bara för att liksom sådär. Det är alltid lite kul. Och på Kiss Destroyer-skivan så har vi ju dessutom ett litet hemligt spår sist på skivan.
Ja.
Som inte står med på LP-skivan, men som är ett eget spår på CD och på Spotify. En liten 1,5 minuts, det är bara konstiga ljud, det är någon loop från någon livespelning eller någonting. Jag vet inte vad det låter konstigt bara. Och bara, vad gör det där? Vad är det frågan om?
Får vi kolla upp det där? Du har ju, för jag minns inte något sånt här från vinylen, men jag kan ha fel. Men du har ju till exempel Beatles, har jag för mig, hade väl någon skiva att när pickupen gick in till mitten och fastnade där. Så är det ju tomt på de flesta skivor, men de hade ju någon sampling, blev det ju då nästan.
Det gjorde Eddie Medusa.
Ja, okej.
Okay. Han hade ju en skiva som slutade med att sista varvet, är det bara han som säger, för jävla bra, för jävla bra, för jävla bra.
Ja, men vad snällt att jag fick tvinga dig att lyssna på lite 70-tals hårdrock här. Skivan som är hemligheten bakom Kiss storhet?
Jag gillar ju Kiss alltså på det sättet att de har det här sitt sound och speciellt liksom 70-80-talets Kiss. Sen händer det mycket olika saker och jag har inte lyssnat så mycket på det. Och sen såg jag ju den här Kiss-dokumentären som kom förra året, tror jag det var. Mm. Det var ju nästan 3 timmar om Kiss. Och jag menar, jag såg ju den från början till slut, för jag tyckte det var väldigt intressant, för att just Paul Stanley och Gene Simmons är intressanta och kanske inte helt spikraka karaktärer. men jag lyssnar inte på Kiss.
Nej.
Liksom, jag har inget emot dem överhuvudtaget. Det är konstigt egentligen.
De har ju varit en väldigt stor del av min uppväxt. Och den skiva som jag fortfarande med stor behållning sätter på nu för tiden, det är ju antingen Lick It Up eller Revenge. De två tycker jag står sig riktigt bra. Men det märks ju att jag också fastnade för senare Kiss än just Destroyer.
Yes. Men då har vi lyssnat på Kiss med Destroyer från 1976 i veckans avsnitt av Inte en singel. Välkomna igen nästa tisdag för ett helt nytt fantastiskt avsnitt. Adjö.
Hej då.